بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Det finns flera verser och i Koranen och flera hadither i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna som handlar om tawhid rububiyya, om monoteism i Allah subhanahu wa ta'alas herravälde. Men när Allah azza wa jalla nämner det här i Koranen som har med hans herravälde att göra, så brukar de verserna handla om, det handlar om Allah azza wa jallas enorma herravälde för att människorna ska bli vägledda till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. För vi pratade om att de som var polyteister på profeten sallallahu alaihi wa sallams tid, och generellt polyteisterna, de olika månggudadyrkan som fanns världen över, de trodde att det var bara en skapare, men de riktade sin dyrkan till andra än Allah. Så när Allah azza wa jalla nämner verser som har med hans herravälde att göra, att det är han som har skapat allting, och att det är han som försörjer människorna, att det är han som ger liv, och det är han som tar liv, och det är han, och så alla de här sakerna som har med tawhid och rububiyya att göra, så är det för att komma fram till att människorna ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala med sin dyrkan. Och bland de verserna så är den första beordringen som finns i Koranen när man läser mushafen från början till slut. Första beordringen man kommer till är när man läser surat al-Baqarah, att Allah azza wa jalla säger: Ya ayyuhan nas, abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O människor, dyrka er herre som har skapat er och skapat det som har kommit innan er, så att ni ska bli gudsfruktiga. Den som har gjort jorden till en viloplats för er och byggt himlen ovanför er och sänder ned vatten från himlen så att ni kan få fram det som ger er näring. Sätt därför inte upp likar vid Allahs sida samtidigt som ni har vetskap. Så att Allah subhanahu wa ta'ala, det första beordringen som har kommit i Koranen är att Allah azza wa jalla beordrar människorna att de ska dyrka sin herre. Och därefter nämner Allah azza wa jalla sak som har med sitt herravälde att göra. Den som har gjort jorden till en viloplats för er och byggt himlen över er och sänder ner vattnet från himlen och så att ni kan ta fram era näring och så vidare. Och sen efter det så nämner Allah azza wa jalla: "Fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn." Sätt därför inte upp likar vid Allahs sida samtidigt som ni har vetskap. Så det första beordringen är att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det första förbudet är att man inte får sätta någon annan vid Allahs sida i sin dyrkan. Så att Allah nämner de här olika sakerna som har med hans herravälde att göra för att etablera ett bevis mot mänskligheten att man bara ska rikta sin dyrkan till honom. Och det här är ett kall till hela mänskligheten, för att Allah säger: Ya ayyuhan nas, å människor, eller å hela mänskligheten. Det är ett kall till hela mänskligheten, och därefter att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och i en annan vers så säger Allah subhanahu wa ta'ala, som man kan översätta till på svenska: Är inte han bättre än era gudar som skapade himlen och jorden och som sänder ner regn från himlen och låter därav vackra trädgårdar att växa? Ni skulle aldrig att kunna få dessa träd att växa. Finns det någon gud vid Allahs sida? Snarare är det ett folk som tillskriver likar till honom. Är inte han bättre än era gudar som har gjort jorden fast och låtit floder flyta därpå och placerat fasta berg där i och har gjort en barriär mellan salt och söt vatten? Finns det någon gud vid hans sida? Snarare så vet de flesta av dem inte. Är inte han bättre än era gudar som besvarar den nödställde och tar bort det onda och har låtit er befolka jorden generation efter generation? Finns det en gud vid Allahs sida? Det är endast lite som det minns. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat an-Naml, de här verserna, nämner olika saker som har med hans herravälde att göra. Till exempel att det är Allah azza wa jalla som har gjort, låtit bergen stiga upp, och att det är Allah azza wa jalla som har gjort en barriär mellan salt och söt vatten. Även så som det har bekräftats av vetenskap idag, att salt och söt vatten på vissa ställen när de kommer ihop så blir det som en barriär. Att det blandas inte med varandra, utan saltvattnet håller sig för sig själv och sötvattnet håller sig för sig själv. Och det här är någonting som Koranen har nämnt, någonting som skedde ute i havet. Även fast inte profeten sallallahu alaihi wasallam var ute i havet, så är det någonting som Koranen har nämnt och någonting som också har upptäckt på senare dagar i vetenskapen. Vilket tyder att den här boken kom från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam kunde ha kommit fram till själv. Och Allah azza wa jalla nämner de här sakerna För att just... Ja. Det här är så att Nemel, det börjar från vers 59 och det som kommer efter. Och Allah Azza wa Jalla nämner också att det är han som besvarar det nödställde och tar bort det onda och låter människorna befolka jorden och så vidare. Olika saker som har med hans herravälde att göra. Det är han som är skapare, det är han som försörjer oss. Det är han som har gjort jorden på det här sättet. Det är han som låter regnet falla ner. Det är han som låter och så vidare och så vidare. Alla saker som har med Allah Azza wa Jalla herravälde att göra. Och vad är det kommer i slutet utav varje vers? Ilahumma Allah. Finns det någon gud vid Allahs sida? Finns det någon som är värd dyrkan vid Allahs sida? Och så vidare. Det ställs som en retorisk fråga till dem. Till mänskligheten. För att de ska tänka efter. Och veta att det inte finns någon gudom vid Allahs sida. Så det nämns flera verser i Koranen. Som har med Allahs rububiyya att göra. För att etablera ett bevis mot mänskligheten. Att de bara ska särskilja Allahs i sin dyrkan. Den tredje kategorin som vi ska prata om, vi har pratat om Tawhid al-Asma wa Sifat, alltså Tawhid monoteism i Allahs och dess namn och attribut. Pratat om Tawhid al-Rububiyya, monoteism i Allahs herravälde. Och den tredje kategorin som vi ska prata om är monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas. Att man särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Och det är det som Sheikhen talade mest om i den här boken. Betydelsen utav monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas, alltså i Tawhid al-Uluhiyya, betydelsen av det är att man särskiljer skaparen med sin dyrkan och är uppriktig i sitt religiösa utövande. Det handlar om människans egna handlingar, hur att människorna, all sorts dyrkan som man gör, riktar man bara till Allah subhanahu wa ta'ala. När vi pratar om Asma och Sifat, om Allahs namn och attribut, så handlar det om att man ska, att Allah är särskild med de vackraste namnen och attributen. Och det som hade med Tawhid al-Rububiyya, Allahs och dess ensamrätthet, eller det som att han är ensam med det som har med skapandet och försörjandet att göra. Så det här har med hur människan själv särskiljer Allahs och dess med dess styrka. Ordet ila, som ni säkert känner till när man säger la ilaha illallah. Alla, för att man ska bli muslim så måste man säga la ilaha illallah. Betydelsen av ordet ila som finns här på arabiska, som brukar översättas som en guddom. Det är någonting som har rätt att dyrkas på arabiska. Ordet ilah är någonting som har rätt att dyrkas. Så när man ska översätta ordet, när man ska översätta meningen la ilaha illallah, så är det vissa som skriver det finns ingen gud utom Gud. Och det här är fel. Det är inte så man ska översätta det. Utan det man ska säga är det finns ingen gudom som har rätt att dyrkas förutom Allah. För att ordet ilah på arabiska är någonting som dyrkas. Och ordet ilah används av det som dyrkas i sanning och det som dyrkas i falskhet. Så även någonting som dyrkas i falskhet, om det är någon, något helgon som dyrkas, eller att kristna dyrkar Jesus, eller att hinduister dyrkar kor, eller du dyrkar råttor, eller vad de gör för någonting. Det här, de räknas som gudar för dem, för de har tagit det här som gudar, men det är inte sanna gudar. Det är gudar som dyrkas i falskhet. Medan ordet Allah på arabiska är den sanna guden, den som har den enda som har rätt att dyrkas. Så ordet Allah, det är, man brukar icke-muslimer brukar fråga varför muslimerna använder ordet Allah och inte använder ordet Gud. Är det att muslimer har en separat gud och så vidare? Och det här det stämmer inte, utan det är ordet på Allah, ordet Allah på arabiska kan inte ersättas på samma sätt på svenska eller engelska. För ordet God eller ordet Gud på svenska kan man använda för en gud eller flera gudar. Eller gudar som dyrkas i sanning, eller gudar som dyrkas i falskhet. Eller gud eller gudinna, alltså maskulinum eller femininum och så vidare. Men ordet Allah kan man inte böja på det sättet på arabiska. Man kan inte säga flera plural utav Allah. Och det finns inget femininum utav Allah och så vidare. Utan ordet Allah är den guden som har rätt att dyrkas. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Vår skapare som är den enda som har rätt att dyrkas. Den här formen av monoteism, Tawhid al-Uluhiyya, det är anledningen till varför alla sändebud sändes. Allah subhanahu wa ta'ala har sänt 124 000 profeter som det har kommit i en hadith. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det var 124 000 profeter som har kommit till jorden som Allah har sänt till alla mänsklighetens folk. Och det de kallade till var att Allah azza wa jalla ska särskiljas i sin dyrkan. Att man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Så det här, den uppgiften som profeterna kommer, profeterna och sändebuden kommer den här uppgiften att kalla människorna till att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala med deras dyrkar. Och det var därför det uppstod meningsskiljaktigheter mellan dem och deras folk. Om man läser olika historier i Koranen som har med profeterna att göra. Till exempel när man läser med Noah och hans folk, så ser man hur hans folk började häckla honom och driva med honom och vara taskiga mot honom på olika sätt, tills Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att bygga den här båten som han satte sig på, och hans folk dränktes. Men problemet mellan han och hans folk, det handlade om att man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Och de istället riktade sin dyrkan till de helgonen som fanns i deras folk, de heliga männen som de ansåg som hade dött. De riktade sin dyrkan till det istället. Så det var därför Nuh sändes, och det var därför var problem mellan han och hans folk. Samma sak med Ibrahim. Anledningen att han slängdes i elden och som inte brände honom, som ni säkert känner till från surat Ibrahim och andra, från surat Al-Anbiya och andra surer i Koranen. Så anledningen till att det uppstod de här meningsskiljaktigheterna mellan dem och deras folk var för att de kallade till Tawhidul Uluhiyya. Det var det de var sura på. Och samma sak med alla andra profeter som har kommit till sina folk. Och samma sak gällde våran profet sallallahu alaihi wasallam, att det var det som var det stora problemet med han och hans folk. Det de inte kunde acceptera, de sa att vi kan ge dig alla våra rikedomar, du får vara kung i vårt folk, du får göra vad som helst så länge du slutar kalla till att Allah ensam ska dyrkas. Så det här var anledningen till att profeterna sändes, och det är också anledningen till att Allah subhanahu wa ta'ala skapade skapelsen, som ni känner till i versen, att Allah säger wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, att jag endast skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Så att anledningen till att skapelsen skapades och sändebuden sändes, och att det blev uppstod meningsskiljaktigheter mellan sändebuden och deras efterföljare och deras motståndare, var för att man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Bland bevisen för det här är att Allah subhanahu wa ta'ala säger vi har sannoliken sänt Nuh till sitt folk, och han sa det: å mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen gudom vid hans sida. Och samma sak har kommit om ni läser surat Al-Araf och surat Hud och andra surer som finns i Koranen, så har det nämnts historien om Hud och Saleh och Shu'aib, och alla de sa till sitt folk: ya qawm ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, om mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen sann gudom vid hans sida. Och Allah subhanahu wa ta'ala också sagt: vi har sänt sändebud till varje samfund med att det ska förkunna till sina folk att de ska dyrka Allah och hålla sig borta från de falska gudarna. Och profeten sallallahu alaihi wasallam blev beordrad att kriga mot de andra folken, eller de som begick otro och de som begick politeism, tills de skulle säga trosbekännelse. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, att jag har blivit beordrad att kriga mot folk tills de bevittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala, och jag är hans sändebud. Och av den här anledningen så är trosbekännelsen den första saken som är obligatorisk för varje människa att säga. När en person, för att en person ska bli muslim, så är det första som är obligatoriskt för honom att säga trosbekännelsen. Sheikh Mohammed Khalil Harras, som skriver boken, nämner att de som är påverkade utav det här skolastisk teologi som vi pratade om, de som är ashaira, de som tillhör de olika filosofiska inriktningar i troslära, de säger att det första som är obligatoriskt är inte att man ska uttala trosbekännelse, att man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan, utan de säger att det viktigaste är att man ska först få tvivel om vem det är som har skapat skapelsen, och sen ska man etablera bevis för att man ska veta vem det är som har skapat skapelsen. Och det är det här som är det viktiga, att man ska veta att det är Allah som har skapat oss. Det är det viktiga. Att man först ska ha tvivel, eller först att man ska försöka komma fram till med olika bevis vem det är som har skapat skapelsen. Och det här är någonting som vi har pratat om förut, att det är någonting som största delen av mänskligheten redan känner till, och någonting som finns inuti varje människa, att man känner av ett behov utav att tro på Gud, och att det här är någonting som finns inuti människorna. så att man ska säga att det här är den första sak som är obligatorisk som man ska kunna komma fram till, att det finns, att vi har en skapare, att vi är skapade och så vidare. Det är inte det som är korrekt, utan det som är korrekt är det som alla sänderbuden sändes med, och att man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan, för att tron på Allah är någonting som finns inuti alla människor, och det som alla rationella och intellektuella bevis tyder på. Taib, Koranen som vi har pratat om, från början till slut så handlar den om monoteism. Det är en bok som kallar till monoteism, och även profeterna de kallar det till monoteism. Koranen har olika tillvägagångssätt till att kalla till att man ska särskilja Allah Azza wa Jalla sin dyrkan. Och bland de sakerna som vi talade om var att Allah Azza wa Jalla nämner att han är ensam i sitt herravälde. Det var det vi pratade om innan. Och bland de tillvägagångssätten som finns i Koranen gällande att man ska särskilja Allah Azza wa Jalla i sin dyrkan är att Allah Azza wa Jalla nämner vilken svaghet de gudomarna som dyrkas vid Allah subhanahu wa ta'alas sida har. Så som Allah säger, och den som tillber vid Allahs sida har inte skapat någonting, och de som de tillber vid Allahs sida har inte skapat någonting, och de är själva skapade. De är döda och inte levande och vet inte när det ska återuppstå. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger om den kalven som Beno Israel dyrkade, ser de inte att den inte kan tala och varken ge dem nytta eller tillbringa dem skada. Om man tittar på de sakerna som dyrkas vid Allah subhanahu wa ta'alas sida. Idag till exempel. Alltså till exempel om man åker till Indien. Det finns 1 miljard människor som är hinduer. Det de dyrkar vid Allah subhanahu wa ta'alas sida är till exempel en kossa. Kossan säger att det här är heligt och det här ska vi dyrka. Eller de dyrkar råttor eller de dyrkar liknande. Om man tittar, hur ska man kunna rikta sin dyrkan till en ko egentligen? Kon först och främst var den född. Du kanske är äldre än kossan själv som du dyrkar. Och sen levde den i ett svagt tillstånd. Och den kan inte ens försvara sig själv. Vem som helst kan slakta den och äta upp den. Och alla orenlighet som finns med en ko och så vidare. Hur ska man kunna rikta sin dyrkan till en skapelse? Hur ska man kunna rikta sin dyrkan till en ko? Eller ännu värre, hur kan man rikta sin dyrkan till råttor? Vilket de gör. De har ett speciella tempel i Indien där de bara dyrkar råttor. Det är det de riktar sin dyrkan till. Själv sett bilder från de här templen när de går ner i sujud. De gör sujud på samma sätt som vi gör sujud till Allah, så gör de sujud till råttor. De hämtar ut massa mjölk som de lägger ut i templen, så kommer råttor från alla håll och kanter. Så går de ner i sujud och dyrkar de här råttorna. Och de dyrkar apor och de dyrkar andra saker. Medan andra religioner, till exempel som buddhismen, de dyrkar statyer på Buddha. Och kristna, de dyrkar Jesus, eller så dyrkar de olika helgon som katolikerna gör. Eller de andra religionerna som finns, de dyrkar saker och ting som är skapta. Och det här är någonting som Allah flera gånger nämner, att hur kan man rikta sin dyrkan till de här skapta sakerna som inte ens, de har antingen dött själva eller är på väg att dö och de har inte funnits innan. Hur ska man kunna rikta sin dyrkan till de här svaga skapelserna? Och andra verser som kallar till monoteism i Koranen är som tyder på den dyrkande situation som nämndes och hur vilsna de människorna som dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala är. Alltså visar de som är månggudadyrkare och de som är politeister, Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i flera verser, att de här är vilsna människor och de är helt vilsna och helt ute och cyklar. Bland de verserna är att Ibrahim alayhis salam sa till sitt folk som nämns i Koranen, sannerligen har ni och era fäder varit klart vilsna och helt vilsna. Ibrahim sa det till sitt folk när de dyrkade andra, när de dyrkade statyer, så sa han till dem att ni är helt och hållet vilsna i det här ni gör. Och Allah säger i Koranen, vem är mer vilse än den som tillber någon vid Allahs sida, som inte kan besvara dem fram till domedagen och som är ovetande om deras tillbedjan. Så Allah säger att de mest vilsna av alla människor är de som tillber någon vid Allahs subhanahu wa ta'alas sida. Och bland de sätten som Koranen kallar till att man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan är de verser som tyder på hur det kommer vara på domedagen mellan de som dyrkar och de som blir dyrkade. Allt, de som man riktar sin dyrkan till, på domedagen så kommer det uppstå fiendskap mellan dem. så är det här livet, till exempel de som dyrkar såna här helgon som det finns i vissa muslimska länder, att de går till gravar. Många av de som de dyrkar är rättfärdiga människor. De dyrkar till exempel vår profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vissa som är vilsna, de dyrkar profeten sallallahu alaihi wasallam. Och de dyrkar sahabas. Och de dyrkar vissa från Ahlul Bayt, från profeten sallallahu alaihi wasallams familj. Och så vidare. Eller rättfärdiga människor från profeten sallallahu alaihi wasallam. På domedagen så kommer det uppstå fiendeskap mellan de som har begått mångudadyrkan, som har tillbett de här, och profeten sallallahu alaihi wasallam, eller och de som de har dyrkat. För profeten sallallahu alaihi wasallam och hans sahabas och Ahlul Bayt och alla andra, de är inte nöjda med att någon ska rikta sin dyrkan till dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam vill aldrig bli dyrkad. Sahabas vill aldrig bli dyrkade. Och rättfärdiga människor vill aldrig bli dyrkade, för de vet att det är bara Allah subhanahu wa ta'ala som har rätt att vara dyrkad. Så på domedagen så kommer uppstå fiendeskap mellan de som blir dyrkade och de som dyrkar. Vilket tyder på hur ska man kunna rikta sin dyrkan nu till någon som man kommer få. På grund av den här grejen så kommer det leda till fiendeskap på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala, bland de verserna är att Allah azza säger: och när människorna kommer att uppstå så kommer de dyrkande att vara fiender till det som dyrkade dem, och de kommer att förneka deras dyrkande. Så att på domedagen så kommer det uppstå fiendeskap mellan de som begick mångudadyrkan och de som blev dyrkade. Och det finns många liknande verser i Koranen som har med det här att göra. Och bland de sakerna, bland de sätten som Koranen nämner som kallar till monoteism i dyrkan, är att Allah azza wa jalla har nämnt att han är ensam om de vackraste namnen och de högsta attributen. Så att de här två andra kategorierna som finns utav monoteism, tawhid och rububiyya, som är monoteism i Allahs herravälde, och monoteism i Allahs namn och attribut, båda de sakerna, genom att tro på dem så kallar det människan till att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Så om man till exempel verkligen förstår Allahs namn och attribut, man förstår att Allah azza wa jalla är till exempel el-basir, den som ser allting man gör. Om man vet att varenda handling som man gör någonsin ser Allah azza wa jalla. Om man är helt övertygad om den här saken, hur ska man då kunna rikta sin dyrkan till någon än Allah azza wa jalla? Om man vet att Allah azza wa jalla är sami, hör allting som man säger, eller alim, vet allting som man gör, eller khabir, har underrättat om varje sak som man utför, och eller ghafur och rahim, den som är förlåtande och barmhärtig och så vidare. Om man känner till de här sakerna, hur kan man då rikta sin dyrkan till någon annan än Allah azza wa jalla? Så genom att man tänker över de här namn och attributen som har nämnts i Koranen, så leder det människan till att endast rikta sin dyrkan till Allah azza wa jalla. Och det är bland de sätten som Koranen har nämnt. Och bland de tydligaste exemplen som tyder på det här, som ni alla säkert känner till, den sura som alla har memorerat, är surat al-Fatiha. Den börjar med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Och sen kommer Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Den börjar med i Allahs namn, den barmhärtige, den nåderike. All pris och all lovpris tillkommer honom, den barmhärtige, den nåderike, ägaren utav domedagen. Det är endast dig som vi dyrkar och endast dig som vi söker hjälp ifrån. Så innan det nämns att Allah azza wa jalla är att man endast ska dyrka Allah och man endast ska söka hjälp från honom, så nämns alla de här namnen och attributen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak i andra surer, som till exempel Ayatul Kursi. Ayatul Kursi som vi pratar om, hur den börjar. Allah, hu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allah, det finns ingen som är värd dyrkan förutom honom, den levande upprätthållaren. Så den börjar med att säga att det är ingen som är värd dyrkan förutom Allah azza wa jalla. Och sen nämner den olika utav Allah azza wa jallas namn och attribut. Så det är ett utav de sätten som Koranen kallar till att man endast ska särskilja sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hur ska vi som muslimer kunna praktisera monoteism i vår dyrkan på ett korrekt sätt? Det här är någonting som man bara kan göra genom att ha kunskap. Genom att skaffa sig kunskap om sin religion och om monoteism, så vet man hur man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. För hur ska man kunna särskilja Allah azza wa jalla med dyrkan om man inte vet vad dyrkan är? Om man inte har en specifik kunskap om vad dyrkan är, så kommer det aldrig kunna gå att man särskiljer Allah azza wa jalla med den här dyrkan. Så man måste studera de olika dyrkansmomenten som man blir beordrad att göra med i Koranen och Sunnan, och förstå när det räknas som, vad det är för sorter som man får rikta till, som man endast får rikta till Allah, och vad det är man kan även rikta till andra än Allah och så vidare, som vi kommer prata om till exempel. Att rädsla är en av de största formen av dyrkan i islam, är att man är rädd för Allah, att man fruktar Allah. Men det kan finnas situationer, det är tillåtet att frukta andra än Allah, vara rädd för andra än Allah. Så genom att studera alla de här sakerna specifikt och känner till när det är tillåtet att man får rikta det till andra än Allah, och när man endast får rikta det till Allah, och om man skulle rikta den här sortens fruktan till någon annan än Allah så har man begått politism och så vidare. Det här är någonting som man måste specifikt studera och känna till dess olika kategorier och dess olika bevis. Och det är någonting som är väldigt viktigt, så att man inte hamnar i att man riktar den här dyrkan till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhen nämner att det finns väldigt många olika dyrkasmoment i Koranen och Sunnan. Som ni säkert känner till hadithen att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Al-iman bid'un wa sab'una sha'ba, eller bid'un wa sita'una sha'ba, a'laha kalimat la ilaha illallah, wa adnaha matatul adha anit tariq, wa al-haya sha'batun min al-iman. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att tro, att al-iman består utav över 60 eller över 70 olika former. Det högsta utav dem är att säga la ilaha illallah, och det lägsta utav dem är att ta bort skadliga saker från vägen, och att vara blyg är en del utav iman. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det finns över 60 eller 70 olika former utav tro, alltså olika former utav dyrkan som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med. Så det finns väldigt många olika former utav dyrkan i islam, och de lärde har skrivit olika böcker som har just om de här olika delarna utav iman att göra. Till exempel är Imam al-Bayhaqi, som är en av de stora lärda som levde ungefär 400 år efter hijra. Han skrev en bok som heter Shu'ab al-Iman, som handlar om de olika sorters dyrkansmomenten som finns i Koranen och Sunnan. Och han samlade ihop dem, och boken är typ 13 volymer som bara handlar om de olika dyrkansmomenten som finns i islam. Så det är någonting som är väldigt viktigt, att man studerar de här sakerna och får förståelse om de här olika dyrkansmomenten i islam. Men eftersom det finns så väldigt många olika, så nämnde Sheikh Mohammed Khalil Haras här att man kan sammanfatta dem i 4 stycken huvudkategorier som man kommer nämna först generellt, och sen kommer man gå in specifikt de här olika kategorierna. Den första utav de här sorterna eller kategorierna är dyrkasmoment som man gör med sitt hjärta. Dyrkasmoment som man gör med sitt hjärta, som vi kommer prata om till exempel, att man sätter sin tillit till Allah, att man älskar Allah, att man fruktar Allah, man sätter sitt hopp till Allah och så vidare. Man är uppriktig. Sak som har med hjärtat att göra. Det andra är dyrkasmoment som man gör med tungan. Dyrkasmoment som man gör med tungan. Till exempel att man gör dhikr, att man läser Koran, att man gör dua, att man påbjuder det goda, förbjuder det onda och så vidare. Massa olika saker som man kan göra med sin tunga för att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och den tredje saken är dyrkansmoment som man gör med sina kroppsdelar. Bland dem är att man att be, att slakta, att göra jihad, att göra vallfärden och många av de andra sakerna. Och den fjärde är dyrkansmoment som man gör med sina pengar. Kommer närmare till Allah genom att man ger pengar till exempel fattiga i zakat, eller till de behövande generellt i sadaqa. Eller att man ger pengar för Allahs och deras väg, för att sprida kunskap, för dawa eller liknande. Alla de här sakerna är dyrkansmoment som man gör med sina pengar. Så det finns 4 stycken olika huvudkategorier som alla former av dyrkan går tillbaka till. Antingen saker man gör med sin tunga, eller saker man gör, antingen saker man gör med sitt hjärta, eller saker och ting man gör med sin tunga, eller saker man gör med sina kroppsdelar, eller saker och ting som man gör med sina pengar. Vi kan börja prata lite om de olika dyrkansmomenten som finns, och det viktigaste utav alla de här kategorierna är det som man gör med sitt hjärta. För grunden till en persons iman är det som finns i hjärtat. Och om ens hjärta korrigeras, så kommer resten utav ens kroppsdelar att korrigeras, och det måste bli så. Om man verkligen har korrigerat sitt hjärta, så måste resten utav ens kroppsdelar att korrigeras. Så om man verkligen har fullbordad kärlek till Allah, om man verkligen fruktar Allah, om man har sin tillit till Allah, om man har tålamod, om man har och så vidare, alla de här olika dyrka som man gör med sitt hjärta, då kommer även ens kroppsdelar att korrigeras. Och vissa personer som säger att man, de säger, du, varför ber du inte till exempel? Säger, nej men tron sitter i hjärtat. Och det här kan inte stämma, att en person, det kan inte vara så att en person verkligen har en sann tro och en stark tro i sitt hjärta om han inte ber. För att det som finns i hjärtat har med ens kroppsdelar att göra. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att sannoliken så finns det en del av kroppen. Om den korrigeras så kommer resten av kroppen att korrigeras. Och om den förstörs så kommer resten av kroppen att förstöras. Sannoliken är det hjärtat. Så om hjärtat fullbordas med sann tro så kommer man att se det här på personens kroppsdelar också. Och man kommer se honom komma till moskén, man kommer se honom att be. Man kommer se honom göra de olika former av dyrkan som man gör med sin tunga och gör med sina kroppsdelar och gör med sina pengar. Men det går tillbaka till hjärtat först och främst. Och därför är det första vi ska studera är de olika dyrkansmomenten som man kan göra med sitt hjärta. Vi pratar om den första och den viktigaste utav saker som man kan göra med sitt hjärta. Det är kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Grunden till all form av dyrkan är att man har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger i Koranen, som man kan översätta, bland människorna finns det som tar gudomar vid Allahs sida och älskar dem likt de älskar Allah. Och de troende har mer kärlek till Allah. Så Allah har nämnt att bland de som gör politeism, grunden till de som gör politeism är att de riktar kärlek, den sorts kärlek som endast ska rikta till Allah, till andra än Allah. De riktar den till sina gudomar och sina statyer och till sina helgon och så vidare. De riktar den här kärleken som är en form av dyrkans kärlek till andra än Allah azzawajal, och därav så dyrkar de dem med sina kroppar. Och en annan sak som Allah azzawajal har nämnt är i Koranen i surat Al-Imran: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Säg, om ni älskar Allah så följ mig, alltså profeten sallallahu alaihi wasallam, så kommer Allah att älska er och förlåta er era synder. Så tecken på att någon älskar Allah subhanahu wa ta'ala är att man följer profeten sallallahu alaihi wasallam, och om man gör det så kommer Allah att älska den personen och förlåta en synder. Så att bara säga att jag älskar Allah och jag har iman, finns i mitt hjärta. Om du verkligen har iman i ditt hjärta, om du verkligen ha kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, så låt oss se det på dina handlingar. Låt oss se det i ditt följande utav profeten sallallahu alaihi wa sallam och följande utav islam. Så kärlek är någonting som finns i hjärtat men visar sig på personens handlingar. Och kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala är grunden till all dyrkan, och ingen dyrkan kan vara korrekt förutom om man har total kärlek till Allah och fullkomlig underkastelse till honom. Så dyrkan, definitionen utav dyrkan är total kärlek och fullkomlig underkastelse. Och att älska andra än Allah azza wa jalla kan vara någonting som går emot monoteism helt och hållet och får en person att hamna i polyteism. Om man älskar andra än Allah på samma sätt som man älskar Allah, alltså med total underkastelse och total fullkomlig kärlek, om man riktar den här sorten kärleken till någon annan än Allah, till olika helgon eller till olika statyer eller till olika gudomar, så är det någonting som för en person ut ur islam. Det är shirk akbar. Det är stor form av politism. Men det är inte all form av kärlek som man riktar till andra än Allah som är politism. Utan det finns viss form av kärlek, till exempel den kärleken som man har till sin fru, eller den kärlek som man har till sina föräldrar, eller kärlek som man har till sina barn, eller till sina vänner, eller till sina släktingar och så vidare. Den här formen av kärlek kallas för naturlig kärlek. Och det är ingen fel att ha den här kärleken, utan det är någonting som istället är bra. Att älska varandra för Allahs skull eller att ha kärlek till sin fru, det är någonting som är naturligt. Och det är inget fel med det här. Och det räknas inte som att man har gjort någon form av politism. Utan den formen av kärlek är den här att man är underkastad i sin kärlek. Och att man känner total underkastelse till den man har kärlek till. Och det här är en form av dyrkan. Däremot får den här kärleken som man har till andra än Allah aldrig överskrida att man gör saker och ting som är förbjudet. Som till exempel, eller att man håller sig borta från att göra beordrade handlingar eller obligatoriska handlingar. Som till exempel Allah azza wa jalla har nämnt: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يحب الفاسقين. Att Allah Azza säger, säg om det är så att era fäder och era söner och era bröder och era stammar och fruar och den handel som ni har är mer älskvärd hos er och de där ni bor är mer älskvärd hos er än Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud och att göra jihad för hans skull, så vänta bara tills Allah Azza kommer med sin beordring. Allah Azza wa Jalla älskar inte de som är olydiga mot honom. Så om man låter sin kärlek till andra än Allah Azza wa Jalla gå före saker och ting som han blivit beordrad med i det här fallet, då jihad, eller att man till exempel lämnar att man går till bönen bara för att man har mer kärlek till sina pengar eller mer kärlek till andra saker för att man tror att man kommer bli av med pengar om man inte går till bönen. Man tror att man till exempel kommer bli sparkad från jobbet och så vidare. Om man låter sin kärlek till såna här saker gå före kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala, att dyrka honom, så är det här någonting som är förbjudet. Men det är inte någonting som tar en person ut ur islam. Vi kanske avrundar med den här saken idag.